Ja, Jon Dahl heter jag och jobbar numera på Cogent IPC med domännamns- och immaterialrättsjuridik. Jag har varit ledamot i NNO som är Nick Essis nämnd för omprövning av domännamn i 5 år tror jag det är, och är nu en av stiftelsen utsedd tvistelösare under ATF-förfarandet. Jag ska dra lite erfarenheter från det ATF-förfarandet som då infördes samtidigt som de nya liberalare reglerna infördes i 2 april 2003 för registrerande domännamn under toppdomännen.se. Jag tänkte bara kort också prata om den utveckling som var och varför jag tror att det blev så här till slut. Regelverket har ju gått från att vara, vad jag skulle säga, mycket strikt till dagens då liberala regler. De tidigare reglerna så fanns ju krav på att sökanden skulle ha vara ett bolag eller en organisation och också ha en firma som återspelade det sökta domännamnet. Det fanns också villkor att det sökta domännamnet inte skulle vara förväxlingsbart med tidigare registrerade domännamn. Det fanns flera orsaker tror jag till att utvecklingen mot ett liberalare system drevs på. Ett av dem var den förväxlingsbedömning som skulle göras mellan sökta och redan registrerade domännamn som visade sig vara väldigt svår. Därför att när man skulle göra den bedömningen så visste man inte egentligen vad vare sig sökanden eller innehavaren hade för verksamhet. Och då vet alla som sysslar med immaterialrätt att då är det svårt att säga om det är förväxling eller inte. Slutresultatet blev väl att man hade någon blandning mellan att jämföra ord och se om det var förväxlingsbart, vilket inte var riktigt bra ur. Det var inte ett helt förutsägbart system kan man säga. Inte helt rättvist heller. En annan omständighet som jag tror drev på den här processen, det var utnyttjandet av translittereringsreglerna. Det vill säga att E, O, E och Ö omvandlades till A, A och O i domännamn. Det var ju många som ville ha allmänt beskrivande domännamn, men allmänt beskrivande firmer är väldigt svårt att få registrerat hos PRV. Så då kom man på att då utnyttjar man translittereringsreglerna och skaffar sig på det sättet en firma som sedan omvandlas till domännamn som man vill ha. Jag kan tänka mig att det drogs lite på mun och man undrade nog lite grann på PRV i början när namn bifirmer som Euktioner, svenska, Pläseringår, svenska, eller Bökhändel, svenska, kom in. Det gav då domännamn som Auktioner, Placeringar och Bokhandel. Men det tror jag inte man fattade i början hos PRV. Men jag tror snart gick det upp ett ljus där också. Dagens regler då, där kan ju vem som helst i princip registrera vilket domännamn som helst. För att komma till rätta med dem. Risker för namenapping, det vill säga att någon snor någon annans kännetecken som domännamn och sen försöker sälja det till dem för dyra pengar eller hindrar dem helt enkelt, eller bara jävla som man har sett i några fall också, så började man då ett tvistlösningsförfarande, och det är då ATF. Mycket av tankarna bakom ATF har ju hämtats ifrån WIPO, det vill säga FN-organet som har hand om immaterialrätt i Schweiz. Och deras Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, de är långa de där, UDRP då. Och även om UDRP-reglerna och beslut inte på något sätt är bestämmande för hur ATF ärenden ska prövas i ATF, så får man väl anta att det kommer att vara ett visst, man kommer att titta lite nyfiket på hur de har löst vissa frågor. Syftet och bakgrunden med ATF:en. Först att det skulle vara tvingande. Det vill säga, även om inte domännamnsinnehavaren svarar, är med på processen, så ska man kunna fatta ett beslut. Lite grann som en träskodom i vanlig domstol. Och där kan man säga att erfarenheten talar sitt tydliga språk. De som inte ställer upp, de losar i regel sitt domännamn. Därför att då läggs helt enkelt det som sökanden påstår till grund för beslutet. Det har varit ett antal fall där då innehavaren inte helt enkelt har hört av sig och inte svarat. Man vill också ha ett förbud mot överföring av domännamn som är föremål för tvistlösning. Och det där är baserat på internationell erfarenhet där man då domännamnsinnehavare som dragits in i sånt här tvistlösningsförfarande helt enkelt har överfört domännamnet till någon helt utomstående. Eller som vi brukar säga i Linköping, Cyberflight. Det ska också bara omfatta klara fall av missbruk. Det vill säga principen först till kvarn får först mala, den gäller fortfarande. Och det är inte tanken att ATF:en ska vara någon slags bedömning av vem som har bäst rätt till ett domännamn, utan det får vara klara fall av cyberflight som, eller namenapping som det här förfarandet ska omfatta. Och då har man då ställt upp vissa så att säga, i förarbetena eller PM som kom då innan ATF:en har ställt upp exempel på när en domännamnsinnehavare ska anses sakna rätt då till domännamnet, vilket är en förutsättning. Ska också ha registrerat eller använt i ontro, och sen ska då sökanden ha en rättsgrund till det sökta domännamnet. Det är de tre delarna. Och när det gäller då klara fall av missbruk så kan man säga att om innehavaren har använt domännamn på ett vilseledande sätt eller domännamnet inte är känt för innehavaren eller inte använt det, så är det tecken i alla fall på att han inte har något berättigat intresse eller rätt till domännamnet. Regeln att domännamnet ska ha registrerats eller använts i ontro, då har man sagt att om man kan visa att syftet med registreringen eller användningen är att få sälja det här domännamnet eller störa någons affärsverksamhet, då talar det för att det har varit i ontro. Så de två delarna måste vara uppfyllda för att det här man ska få rätt i en ATF då. Den sista som ska finnas, den tredje del som ska vara uppfylld då, det är att det ska finnas en rättighet och en rättighet i Sverige som sökanden ska stödja sig på. Och det ska vara identiskt eller förvecklingsbart kännetecken som har rättsverkan i Sverige. Det som räknas så här långt då, man överväger, det har diskuterats om man ska ha även fler rättsgrunder, men var- och näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn, titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, det är de som omfattas då. Det är faktum att man bestämde sig för att rättigheten måste ha rättsverkan i Sverige, det var ganska naturligt egentligen, därför att man såg en risk annars att om man skulle tillåta ett tvistlösningsförfarande som var grundat på en rättighet någonstans i världen, så kunde det leda till att .se blev föremål för vad som kan uppfattas som oberättigade attacker utan samband med att domännamnet ens påstås ha någon marknadsstörande funktion. Och tanken med .se är ju ändå att den toppdomänen ska användas huvudsakligen för den svenska marknaden. Så ville man också att förfarandet skulle vara snabbt och billigt. Man införde regler om att det ska vara en till tre tvistelösare. Att hanteringen ska vara skriftlig. Man har en fast kostnad för vad själva tvistlösningsförfarandet kostar. Nämligen 10 000 för en tvistlösare och 20 000 om det är tre. Man har möjlighet att få tillbaks en del av avgiften om man får rätt, nämligen 5 000 kronor. Det är, en tvistlösare har 30 dagar på sig om man är själv att avgöra ett ärende från det att man har fått det. Och om man är tre så är det 60 dagar. Då har jag tittat igenom de fall som har varit, och då kan man säga att normal behandlingstid, om det inte har varit några kompletteringar, är ungefär 2 månader. Det tycker jag får anses vara okej ändå. Om det är så att det har begärts kompletteringar så är det ungefär 3 månader som är behandlingstiden då, från det att ärendet kommer in till stiftelsen till dess att det är avgjort och publicerat. Så svarar vår rapport för sina ombudskostnader. Och det är väl, de kostnaderna varierar väl beroende på vilket ombud man använder. Den sista principen som man ville ha under ATF:en, det var då att man ville kunna stoppa överföring och avregistrering genom att innehavaren väckte talan i domstol. Och det ska då göras 14 dagar från ATF-avgörandet. Där kan det bli kul att höra om det är någon här som har en åsikt om vad en svensk domstol skulle kunna fatta för beslut i ett sånt, en sån tvist. Jag är inte helt säker på vad resultatet där kan bli, men det är spännande att höra om det är någon här som har en åsikt. Okej. Så här ser själva den administrativa gången ut då. Det är då Nick Esse som ansvarar för att se till att en ansökan uppfyller de formella kraven. Det vill säga att en ansökningsavgift är betald, man har lämnat in information om de formella, den formella informationen, det vill säga vem är man, vad har man för adress etc. Och även vad är det man vill uppnå. Det tittar Nick Esse. Behövs det kompletteringar så skickar man ut en begäran om det till sökanden, och om sökanden inte kommer in med kompletteringar så avvisas ansökan. Men inget hindrar då sökanden från att komma tillbaka med en ny komplett ansökan. Det här, ni kan se oss till att den kompletta ansökan kommuniceras med innehavaren och begär kommentarer från denne. Innehavaren får då också veta att om han inte svarar så riskerar han att få ändå att ärendet avgörs. Det är det här med tvingande regler då. När det är klart så skickas ärendet över till en tvistlösare, och som då har att utreda och se till så att det här ärendet då är så klart och att det inte finns några ofullständigheter som gör att man kan avgöra ärendet. Och det kan man se att där har det i några fall krävts kompletteringar. Det har bland annat rört vilken rättsgrund man stöder sig på och vilken rätt som innehavaren menar sig ha till det domännamnet. Om det kommer in kompletterande uppgifter så ska de här kommuniceras, och man får inte avgöra ärendet om man inte man haft den andra parten så får tillfälle att yttra sig. Här är då när det var deadline på att lämna in presentationsmaterial, de ärenden som var avgjorda och pågående. Några till som har blivit avgjorda sedan dess då, förstås. Då tänkte jag bara kort dra lite av de slutsatser av de beslut som har varit hittills. Första iakttagelsen som man kan göra, det är att även gamla registreringar, det vill säga de som är registrerade under de gamla regelverken, riskerar att förlora, att föras över eller avregistreras. Det har då hänt i fallet sportnytt.se, som var en äldre registrering av domänen där sökanden, innehavaren, hade stött sig på en bifirma som hette Spört ett signet nytt i Stockholm. Men det domänet blev då överfört till Sveriges Radio, Sveriges Television tror jag. Man kan också konstatera att det är svårt för sökarna att få rätt om de inte har en registrering. Inarbetningar som inte är helt solklara, de har inte haft framgång i ATF, och så tycker jag också det ska vara. Det ska vara tydligt. Det ska inte vara, ATF är inte lämpligt fora för att sitta och avgöra komplicerade inarbetningsfrågor. Exempel på det är då x.se, magellan.se och webcard2000.se. En annan iakttagelse är att den innehavare som inte svarar, han förlorar i regel. Och som jag sa, för då läggs det som sökanden påstår till grund för beslutet, såvida det inte är helt osannolikt eller framstår som osannolikt. Dessutom kan man nog konstatera att beskrivande domännamn är svåra att hävda någon rätt till som sökande, till exempel aktietips och VVS. En annan iakttagelse är att sökanden i regel förlorar om det är oklarheter, till exempel när det gäller hans rättsgrund eller när det gäller ond tro eller berättigat intresse hos innehavaren. Man kan också konstatera att välkända varumärken erhåller ett starkt skydd under ATF, till exempel Peugeot.se. Det var väl ungefär de slutsatser man hade hoppats att få dra. Och för att summera upp det hela då, så Tvingande, visst, så har det varit. Man har fattat beslut i de, även i de ärenden där innehavaren inte har hört av sig. Förbud mot överföring. Vet jag inte om det har varit gjorts något försök med Cyberflight under förfarandet. Jag har inte sett något sånt, men jag har inte hört att det har hänt i alla fall. Bara klara fall av missbruk. Finns det otydligheter och osäkerhet så har tvistlösarna valt att avslå en ansökan. Rättighet i Sverige då, det är, vad jag känner till så har det bara egentligen varit varu- och näringskännetecken, och de är ju ganska lätta att påvisa en rättighet i Sverige. De andra grunderna kan ju bli lite krångligare, men som sagt, det är inte någonting som jag sett har varit uppe än. Snabbt och enkelt, ja, 2 månaders handlingstid, 3 månader om det behövs komplettering, det tycker jag är okej. Det ska bli kul att höra om någon annan har någon annan åsikt. Kostnadsmässigt så är själva förfarandet ändå en rimlig kostnad. Så att där tycker jag också att man har lyckats. Stoppa överföring och avregistrering om någon har väckt talan. Vad jag vet så har det bara hänt en gång. Men den gången så stämdes Nick.se istället, tror jag, istället för sökanden. Vilket gjorde att det stoppade inte överföringen. Men som sagt, där skulle det vara roligt att höra om någon har en åsikt om vilken typ av beslut som man kan förvänta sig från en domstol i en sån här fråga. Det var det jag hade. Yeah.